En podcast från Aftonbladet Ledare.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Välkomna till Röda tråden, Aftonbladets ledarpodd. Jag heter Susanna Kirkegård och idag så har vi en jättestor panel, så stor att några i panelen delar mikrofon. Välkommen Anders Lindberg.
Hej.
Välkommen Sina Aldevani.
Tack.
Också våra två nya eminenta sommarvikarier som också har varit här på ledarsidan tidigare, Lina Stenberg.
Hallå, hallå.
Och Marcus Alexandersson.
Hej.
Hallå. Hur känns det att vara tillbaka?
Ja, men jättekul. Det är ju valår, så det här kan ju bara bli hur kul som helst.
Mm. Vad säger du, Marcus?
Underbart.
Ja, underbart. Kort och gott. Vi hoppar vidare till ett lite otippat ämne kanske för röda tråden, nämligen fotboll. Anders, skräckslagen. Jag lovar att du behöver inte säga något om fotboll om du inte vill. Men vi fick en bra start på VM får man säga, när Sverige slog Tunisien med 5-1 och Yassin Ayari blev tvåmålsskytt. Men han drogs också in i ett kulturkrig eftersom att han firade sitt mål med en muslimsk böneställning på plan, och då blev det, gick folk loss liksom och blev helt tokiga. Och Jimmy Åkesson kände sig till sist tvungen att gå ut på Facebook och skriva att Sveriges målskyttar heter Isak Ayari och Gyökeres förändrar inte min syn på vad som är ansvarsfull politik, inte heller om de heter Andersson, Pettersson och Lundström, och skrev att han gläds åt vinsten oavsett. Marcus, du som är gammal sportreporter också, som nu liksom plötsligt har dragits in i det här och vi andra på ledarsidan med glädje har bara skälpt över alla sportgrejer på dig. Är det vanligt att sporthändelser liksom blir en del av politiska kulturkriget på något sätt? Är det bra eller dåligt?
Detta blir en sån här oerhört tydlig illustration, och just när Jari sitter där i gräset i den svenska landslagströjan framför de svenska fansen och fira ett en ikonisk klassisk seger, som man får säga att detta var, och då illustrera detta genom den här böneställningen, så tror jag att det liksom väcker så pass många frågor som det uppenbarligen då gjorde, och att det lämnade hur många liksom med en känsla av att det här måste man förhålla sig till, och det gav ju upphov då till en diskussion som jag skrev en artikel och flera andra gjorde det också, och en del blev provocerade av den diskussionen och tyckte inte att det hörde hemma. Jimmy Åkesson var väl en av dem, och jag har fått en hel del mejl som tycker att bland annat in politik i detta, men detta är ju verkligen en fråga som blir politisk. Liksom man kan inte bortse från att nu är det någonting annat, utan det blir ju politik att saken ställs på sin spets. Mm.
Mm. Anders, vad tycker du? Fotbollskorrespondent nummer två är i studion.
Jag har ingen aning alls, men jag tycker att det är intressant hur man kan se på liksom svenskhet och så, att detta är en fråga. Alltså att Åkesson är tvungen att gå ut och liksom försvara sin extremt inskränkta och gammal ålderdomliga syn på svenskhet och säga att liksom även han inser att det är bra att svenska landslaget gör mål. Liksom. Mm. Men frågan är ju liksom med hans politik, hur mycket svensk landslag hade vi haft kvar? Alltså det är ju liksom hela tiden den här fullkomligt bizarra synen på vad som är Sverige och vad som är svenskt. Jag kommer ihåg Björn Söder när han var arg för att Loreen hade vunnit hela Eurovision. Liksom. Då skrev han så här att var det verkligen Sverige som vann? Liksom, eller svensk tror han skrev, frågetecken. Alltså det är helt absurd. Och det här blir så tydligt att liksom Sverigedemokraterna är liksom totalt efter hur det är Sverige som faktiskt finns. Liksom. Mm. Men det är bara några exempel. För mig blir det här bara ytterligare ett exempel på det. Sen själva fotbollen, får ni ursäkta att jag inte har några synpunkter på.
Det är lugnt. Vi skippar det. För alla skull. Lina?
Nej, men jag tycker att det är så intressant, för att fotboll är också en sån sport som inte kräver att man måste ha en massa pengar. Alltså det är ändå en sport som väldigt många kan vara med i utan att liksom tillhöra en viss klass i Sverige. Och det har ju synts genom åren. Det är ju liksom här det kommer fram talanger med Zlatan. Vi har liksom de absolut främsta spelarna är många gånger från andra länder. Och då blir det just den här kontrasten mot just Sverigedemokraternas fixering vid alltså nationalism och ja, men etnicitet och liksom att det finns den här liksom tanken om blod och liksom, ja,
och religion.
Och religion, precis. Mm. Medan det då liksom blir så tydligt att i Sverige i stort så skiter vi i det här. Mm. Alltså vi vill, går det bra för Sverige? Det är Sverige liksom. Och det är så där det ser ut på alla fotbollsplaner runt om i hela Sverige. Bland liksom, i alla åldrar så är det blandat och det är så det ska vara. Och det, på ett sätt så känns det som att det är så himla lägligt att det här VM:et är den här sommaren inför valet. Mm. Att vi faktiskt kan alltså, strunta i det här med uppdelningar och att det blir lite så här, ja, men långnäsa till Jimmy Åkesson och gänget. Att så här, nu, ni får hålla på med det här knäppa grejer liksom, och att ni vill skicka ut alla de här människorna som faktiskt tillför en massa saker till vårt samhälle. Vi behöver inte bara på fotbollsplanen, vi behöver så här, den här liksom enormt viktiga gruppen ja, svenskar, vi behöver ha kvar dem i Sverige. Mm. Och det här blir en sån tydlig illustration på det som alla bara jublar över, när det, speciellt när det går bra och när det just råkar vara en utländsk liksom, en spelare med utländsk bakgrund som gör de här succémålen. Mm. Så det är ju, ja, men det känns så himla, man blir bara glad liksom att det här behöver ingen politiker säga. Det här, det räcker med att det händer på planen. Och så bara händer det av sig självt och så får Åkesson sitta där och skämmas med sin lilla, i sin lilla skambrå.
Vad tänker du sen om att så här, vad skickar det för signaler till unga personer kanske som håller på med idrott och så, att så här, två mål i liksom VM-premiärmatch räcker typ inte för en del för att man ska ses Nej. Som svensk.
Men det är det som är grejen. Jag tänkte på det nu när Lina pratade om Zlatan. Zlatan är ju större än Sverige. Vi har väl säkert alla varit med om att man åker utomlands och folk är så här, vart är ni ifrån? Och man bara, Sverige. De bara, fan är det för land? Vadå, Schweiz eller? Och man bara, Zlatan. De bara, ja, Zlatan. Och grejen är, det här är egentligen ingenting nytt. Utan det är så här, okej, men om du gör mål i VM, då är du svensk. Och jag tycker faktiskt Jimmy Åkessons resonemang på Facebook, ja, en del av det var att han liksom går ut och försvarar och säger, varför går ni på mig? Men han lyckas också med en sak. Han säger, det är ju ni som polariserar. Jag har aldrig haft någonting emot de här VM-hjältarna. Jag har aldrig haft emot de här killarna som representerar Sverige. Det är inte det jag ställer mig emot. Och då kommer vi in på en annan djupare sak, och det är så här, vem är du för att vara svensk? Hur jäkla mycket måste du bidra? Och det har varit så mycket diskussion om det så här, när det gäller tonårs... Åh, de är så skötsamma, de är så duktiga. Vi glömmer också att så här, vi har ett ansvar alldeles oavsett. Även om det är en pensionär som faktiskt inte kommer bidra överhuvudtaget. Hon har också rätt att stanna. Hon har också rätt att dö här om hon har levt här i 30 år. Man ska inte skicka hem 95-åriga kvinnor till ett land som inte är stabilt. Alltså det är de frågorna som också väcks. Så att... Och då börjar Jimmy Åkesson hålla på att vända det här och säga men det är ju ni som polariserar något så fint som fotboll. Det här är ju sammanhållning. Och jag tänker att då kan man faktiskt tänka några varv till och så här, okej, hur är det vi pratar om människor med annan bakgrund? Och vad är det som krävs, precis som du säger Susanna, så här, för att få räknas som svensk?
Man ska ju ha, liksom, ribban är ju väldigt hög ifall man ska behöva göra två mål i en VM-match. Ja.
Men jag kommer ihåg också att det här ändras ju också över tid. Det var ju den här stora historien med Ludmila Engqvist som ju var liksom personen som alla lyfte fram som det perfekta, liksom svenskheten och allting sånt. Och så blev det den här skandalen. Och då var hon liksom, då föll hon från den piedestalen. Så det här som Sina säger, det är ju verkligen otroligt centralt att liksom, för vissa människor så krävs det prestationer för att vara svenskar. Och den liksom logiken är ju en logik som Åkesson och hans gäng försöker sätta. Så att det, och det är ju också jättefarligt.
Och det är de inte liksom, ensamma om.
Det är väldigt mycket att så här, svenskhet är något man förtjänar, inte något man har rätt till. Så, vad säger du, Marcus?
Nej, men jag vill ju också komma in på det. Och vi har fler sådana exempel på fotbollsspelare liksom, som har blivit påminna om sin etnicitet när man har gjort liksom, avgörande misstag och sånt där. Och att det är lätt liksom, att hylla de här när de blir bra. Men det understryker också att den här etniciteten, den här svenskheten är villkorad och att vi liksom måste ändå ta det som ett kanske en anledning att prata om svenskheten och att den inte liksom får sitta både liksom i det vi ser eller i den här att den är villkorad på något sätt, utan att den måste finnas i andra delar och att många också måste få själv definiera sin svenska stolthet och liksom ändå liksom problematisera och fördjupa det på ett annat sätt då, och sådär. Men det är ändå en anledning nu att faktiskt, liksom, faktiskt peka på det. Det här som Anders inledde, hur många av de här hade fått vara kvar och hur många hade varit utvisade och hur många hade klarat lönekraven och hur många hade liksom fått lämna sina föräldrar liksom, och sådär.
Men där tänker jag också på en sak som jag tyckte var, alltså jag blev väldigt, alltså jag tyckte att det var, jag blev väldigt berörd av det, att när Yasin gjorde det första målet, eftersom han då har ursprung i Tunisien, då ville han av respekt inte fira det här första målet. Han ville inte göra någon segergest av respekt till Tunisien och hans pappas arv, och sen andra målet så kunde han inte hålla sig och då firar han det. Och jag tänker också att det är så viktigt att man får definiera, man behöver inte avsäga sig en del av sina helt andra identitet bara för att vara svensk heller, utan de här sakerna måste få existera samtidigt.
Mm. Ja, men jag tänkte på det som du frågade alldeles nyss, det här med alltså vilken påverkan det får. Det finns forskning som visar på hur Zlatan har påverkat att framförallt unga pojkar från de här typen av förorter liksom satsar på fotbollen. Mm. Alltså väldigt tidigt, att det alltså redan typ 6-7-åringar kommer in i, och det har varit framförallt i Malmö, men vilket inte är så konstigt. Så jag tänker att det har ju verkligen betydelse.
Ja, intressant.
Och det tycker jag är ett andra jag tänker på apropå det här liksom att bevisa vår svenskhet. Alltså också då apropå Åkesson och den här regeringen, att man ska ha liksom allt ifrån språkkrav, medborgarskapstester och vad det nu är. Jag tänker att det är ju en intressant fråga det här. Behöver landslagets liksom hjältar, behöver de göra de här medborgarskapstesterna, eller räcker det med att man är duktig i fotbollslaget?
Det blir en bra övergång till lite allvarligare ämnen kanske, eller det där var allvarligt också, men ännu allvarligare ämnen. Nämligen att i riksdagen så har regeringen och SD nu röstat igenom de här nya väldigt hårda migrationslagarna. Permanenta uppehållstillstånd tas i princip bort, men kanske mest omdiskuterade är ju de här kraven på vandel, alltså någon slags gott levnadssätt, hedligt levnadssätt, att nu ska du kunna bli av med ditt uppehållstillstånd på grund av bristande vandel, alltså typ att du inte är hederlig ungefär. Och det kan vara till exempel obetalda skulder, eller att man har jobbat svart, eller att man är någon slags hot mot allmän ordning, liksom läs då, går i Palestina demonstrationer typ. Och lagen ska dessutom gälla retroaktivt. Och vissa kritiker har då till och med kallat det för raslagar. Sina, vad säger du, är det här liksom slutet på svensk rättssäkerhet på något sätt?
Alltså på ett sätt så är det ju det, för att det delar ju in människor. Du säger kritiker, det var ju exempelvis Amnesty som gick ut och sa det här. Och det här delar ju verkligen in människor i olika lag, och precis som vi var inne på tidigare, att det är helt olika krav om du är liksom infödd etnisk svensk, man kan säkert vara född här och ändå råka ut för det där, eller om du har en annan bakgrund. Och det här handlar inte, alltså, och just det här med vandel, det skulle kunna vara, nu är det ju människor redan nu som är oroliga för att få parkeringsböter, för att det ska diskvalificera dem från att få bli svenskar till exempel, att det skulle kunna vara bristande vandel. Men jag måste också säga att alla de här lagarna, de har kommit så snabbt nu, de håller på att klubbas igenom nu under den här sommaren, och jag saknar verkligen en opposition, jag saknar att Socialdemokraterna sätter sig emot det här. Det gör de inte, de säger att de är emot vandelskrav, men de är ju inte det, de tycker bara att man ska definiera begreppet lite mer specifikt, och det är jag så extremt besviken på, för det här urholkar verkligen människors rättssäkerhet. Vi har ju redan liksom brottsbalken som vi går efter, men vandel är inte en del av straffrätten.
Vad säger du, Anders, du som är bra både på juridik och Socialdemokratiska partiet?
Nej, men det finns ju många problem med den här idén om det levnadssättet. Som du sa, så var det ju obetalda skulder är ett exempel, och då pratar vi ju ganska, det är ganska långt från ett ohederligt arbetssätt att inte kunna betala skulder. Det är en väldigt gammaldags syn. Jag menar, historiskt en gång i tiden så fanns det en gäldstuga där det var liksom ett brott som du, att inte betala dina skulder, då hamnar du där så att säga. Så att det här är en återgång till ett sätt att behandla människor som jag tycker är väldigt märkligt. Och att man pratar om vandel nu, det handlar ju om att man vill börja utvisa fler människor. Och man kan inte se det här separat från andra delar av lagstiftningen, som till exempel att man höjer återvandringsbidrag. Det sägs nu vara frivilligt. Man har hintat om att det inte är frivilligt efter valet. Ungdomsförbundet i Sverigedemokraterna har föreslagit ett svenskt ICE. Alltså vi har en lång rad sådana saker som nu inträffar samtidigt, och då är det här en del. Och jag tycker det var så otroligt intressant just Wandel, därför att där kom ju, som du sa, Palestina-aktivisterna upp. Att här är det ju, om du inte är svensk medborgare och sen så är du med i en demonstration och så är det någon annan som bråkar på den där demonstrationen, då är det ju naturligtvis så att du kommer ju kunna bli indragen i den här typen av gummiparagrafer som det handlar om. Det här får ju definieras av domstolarna, men det är ändå så att det här är gummiparagrafer. Vi har ingen aning om var det här slutar. Och utredaren sa ju till och med det när han fick frågor om detta, att om du är utländsk medborgare, om du tycker andra saker än regeringen i frågan om Palestina till exempel, vad ska du göra? Ja, vakta din tunga, sa han. Så att här har vi liksom lämnat normal västerländsk rättstradition och vi är inne i något helt annat. Och enda orsaken till att det här går igenom, det är att man tror att det ska gälla någon annan. Alltså människor tänker så här, att den här typen av lagstiftning gäller andras ungar men inte mina barn. Och det här A- och B-laget som formas. När Amnesty kallar någonting för en raslag i Sverige, då tror jag vi ska lyssna på vad de säger. Och det tycker jag faktiskt, det här är en otrolig brist att man inte har gjort det.
Lina, vad säger du?
Nej, men alltså, den här godtyckligheten, det är ju det som är det farliga. För att det man nu säger kan ingå i det, det kan ju utvidgas till i princip vad som helst i framtiden. Och då tänker jag just apropå Socialdemokraterna, alltså blir det maktskifte? Vågar man ta bort det här? Vågar man ändra det här? Jag tänker att det är helt avgörande. Alltså för blir det sen maktskifte igen och någon, ja men, ännu galnare politiker kommer till makten än de som sitter just nu och bestämmer, så kan det här ju innebära i princip vad som helst. Sen vill jag bara dra en parallell till fotboll och Zlatan. Ja men tänk så här, Zlatan hade aldrig blivit Sveriges bästa spelare om den här lagen fanns då när han började. Han stal ju cyklar och hade sig. Alltså han hade ju inte fått bli en fotbollsspelare i Sverige. Det hade ju liksom, och det är ju liksom det här som är grejen. Det är ju den typen av liksom små brott eller vad det nu kan vara som kommer utvisa en himla massa svenskar.
Det här har ju också att göra med en slags allmän syn på repression. Att liksom repression är svaret på allting. Och jag tänker på att liksom tonårsutvisningarna, vi ska inte glömma det, Socialdemokraterna röstade ju för de besluten också, det som sedan grundlade det som blev tonårsutvisningarna. Och här såg vi ju ett typexempel på hur man gick för långt, långt, långt bortom sin medlemskår, långt, långt bortom gräsrötterna. När gräsrötterna insåg vad som hade hänt och man såg de här tonårsutvisningarna hända, då var partiledningen tvungen att vända. Därför då havererade hela politiken. Jag tror att de här sakerna, de här nya liksom lagarna som kom nu, jag tror att det är liksom samma sak. Jag tror det här tåget har gått. Alltså skulle vanliga medlemmar i Socialdemokraterna veta om och förstå fullt ut vad det är som händer nu, då kommer det att bli ett revolt där också. Vilket gör att när man börjar döma folk eller när man börjar utvisa människor på grund av vissa isande vandel, eller inte döma då, förlåt, fel uttryck, men att man använder det här, de här vandelskraven, då tror jag det kommer att se motsvarande uppror. För det kommer att vara en massa sådana här fall där människor har gått i en Palestina-demonstration och som sen ska ut på grund av det. Då kommer det bli ett nytt uppror mot det här inom vänstern, inom S, skulle jag tro. Så det är liksom en liten förutsägelse. Angiverilagen var en annan sak som gick igenom igår. Det är också helt sinnesrubbat att vi nu har en angiverilag i Sverige. Samma sak där. Jag tror att det här kommer att bli uppror mot det. Även om man nu då inte vågar stå emot det.
Vad tror du, Marcus?
Nej, men jag håller med det som Anders säger, och ser man detta som liksom del i ett mönster, både vad som andra lagar som har beslutats och vad som sägs och hur man väljer att bortse från kritik både från lagråd och remissinstanser och även från utredare liksom, så kan man ju faktiskt uttolka vad intentionen från lagstiftaren, det vill säga regeringen och dess underlag, är. Och här har man väl i, när det gäller vandelslagen, gjort vissa justeringar, men man har ju valt att bortse från kritiken från lagrådet när det gäller att definiera vad vandel är. Och det kan man ju inte tolka som annat än att man vill kunna ha den öppningen, även om det är liksom domstolarna som ska göra det. Men att vi har ju ändå kunnat se att man vill kunna att det ska vara politiska signaler som ska indikera vad det är för typ av saker. Det som Anders säger, att man ska vakta sin tunga om man då liksom har ett annat medborgarskap. Liksom.
Vi avslutar podden med att vad kan man säga, i lite Edvin Törnblomsk stil, för att hans partiledarintervjuer i DN har börjat sändas nu. Jag kan verkligen rekommendera dem, de är väldigt roliga. Och det är också kul tycker jag att istället för Ulf Kristersson så dök Carl Bildt upp. Vilket ju får man säga att det får ju Ulf Kristersson att framstå som ganska fjantig. Helt objektiv bedömning från mig. Men då tyckte jag i ett avsnitt, jag tror att det var det med Nooshi Dadgostar. För hittills är det Carl Bildt, Nooshi, Magdalena Andersson och Simona Moamsson var det, som har varit med. Och jag tror att det var i avsnittet med Nooshi Dadgostar som man ställer den mycket rimliga frågan. Skulle du helst slåss mot en Ulf Kristersson som är stor som en häst eller 100 Ulf Kristersson i vanlig Kristersson-storlek? Anders?
Jag kan inte tänka mig slåss alls. Förlåt för min tråkiga svar, men jag fattar inte. Vadå frågan? Som en stor som en häst? Vadå?
Ja. Skulle du helst slåss? Tror du att du skulle ha bäst chans att vinna om du slogs mot en Ulf Kristersson som är stor som en häst? Bara en då? Eller 100 Ulf Kristersson i hans vanliga storlek? Jag tror att Norsi valde 100 i hans vanliga storlek.
Jag väljer pass. Okay. Jag vill inte slåss. Jag förstår inte riktigt varför jag ska slåss mot någon annan.
Sina?
Alltså jag tänker hästar räknas typ ponny.
Vanlig stor häst skulle jag säga.
Tråkigt för att man kommer ju väldigt långt på adrenalin. Frågan är hur långt jag skulle komma. Måste fundera vidare faktiskt.
Mm. Marcus?
En 100 Kristersson låter ju rätt många.
Ja, det är väldigt många.
Det är en hård, liksom.
Precis. Ja. Jag skulle nog välja hästen faktiskt. Eller häststorleken.
Det känns ju mest hanterbart på något sätt.
Ja.
Mm.
Alltså jag tänker ju så att om man har 100 stycken, då kanske man plötsligt kan börja få dem att börja slåss mot varandra.
Smart, du tänker lite liksom psykologisk taktik där. Mm. Ja, intressant. Mer om detta nästa vecka. Nej, men jag kan verkligen rekommendera er att kolla på dem. De är faktiskt väldigt bra, roliga. med denna insiktsfulla avslutning så får du vara nog för idag. Tack till er som har varit med och tack till er som har orkat lyssna så här långt. Vi hörs snart igen.
Tjingeling!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.